I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Är vi redo att raka den här pudeln, eller?
Tjena Charlie, hur är läget?
Du, det är bra.
Du ser lite så här, lite... Du ser lite full i 17 ut, som man kan uttrycka det.
Jag tror... Jag hade ett träningsgenombrott igår kväll faktiskt. Det har vi inte hunnit prata om. Men jag är ju liksom anmäld till Vansbrosimmet. Inte för att jag är... jag är ju inte en sån här hurtbull egentligen. Och jag har ju orerat över alla idioter som ska simma i Vansbro. Men nu hade jag ju vänner som skulle göra det. Och så vilka är med? Ja, det räcker ju för mig liksom. Ja, men det är klart. Ska ni andra? Det är klart jag... tar en kula för laget liksom. Och då var jag provsimmade för första gången igår och konstaterade att jag kunde simma en kilometer utan att ha något problem. Kände så här, det här kunde jag göra längre. Och då kände jag så här, gud vad skönt, då kommer jag inte behöva ligga simhallarna varje kväll för att liksom jobba upp till det där. Kan jag simma en kilometer utan att ens ha börjat? Så är det någon som lyssnar som har en våtdräkt över i min storlek, så är det bara, då kan jag lägga ett skambud på den. Mm. Så det kanske är det då, att jag sitter lite rakare i ryggen. För lite kan känns ändå så, lite... Ja. Hur är det för dig då?
Ja, men det är bra. Det är... ja, men det är bra. Jag är lite så här serie... Jag är ju, du vet ju att jag är en serienörd. Så att jag fastnade i natt i en serie som... den här nya Stephen Kings serie, The Outsiders. Det skulle vara någonting för dig.
Nu ska vi se. Det gjordes ju någon som var i samma miljö som mycket han har inspelats, va? Men det är inte den. Den hette som orten hette på något sätt.
Det här är en ny serie. Den är släppt 2020 alltså. Aha. Så hyfsat ny. Mm. Och den grep tag i mig på ett härligt sätt. Ja. Men det gjorde att jag... Det vart inte så många timmar. Ja. Jag är så lätt att sitta där och mysa. Jag känner mig lite så här... Men jag är på gång.
Men du, var det mycket skräck? Eller var det liksom...
Ja, men den var läskigare än vad jag brukar se. Jag tycker om... Jag gillar ju läskiga filmer, men inte så mycket. Det är ingen annan i min familj som gillar dem. Så att, så att jag får ju titta själv. Och det är sällan som serier är särskilt läskiga. Men här var ju lite så här Stephen King-läskig som de kan vara.
Tog sin tid, antar jag. Stephen King tar ju så jävla lång tid på sig.
Fast det gjorde du inte.
Nej, det var pankor.
Jag kan rekommendera.
Ja. Själv såg jag Dracula, Johan, det här. Men det var ju bara 3 avsnitt. Ja. Men det var ju samma som har gjort Sherlock. Då,
så
skitsamma. Du, för er som lyssnar, är det ju ekonomi på riktigt ni sitter och lyssnar.
Ja, det är ju det. Det är ju varken, det är
jag tror att det var seriemördarna.
Men, det är varken simmingen eller seriemördarna. Nej. Däremot så ska vi nog hålla oss jävligt coola här idag. Därför att vår nya gäst idag, han är alltså svensk mästare i jiu-jitsu. Så jag tror att om vi inte liksom...
Inte regerande svensk mästare, va?
Eller? Nej, inte regerande. Men
det räcker ju för mig.
Ja, men helt inte så. Vad heter det?
Ja, precis.
Mästare. Vi får fråga lite mer. Alla vet ju vem man är, för alla har ju sett den här texten där det redan står att han är här. Men vi är varmt välkomna vi Marcus Abler!
Stort tack. Kul att vara här.
Är du regerande mästare eller är du liksom in meritus eller vad heter det?
Nej, det där får man nog klassa som gamla meriter över det här laget.
Okay.
Ja. Nej, jiu-jitsu var ju en stor del av mitt liv back in the day, som jag la av för 12 år sedan snart.
Mm-hmm.
Så att, på den tiden var jag svenskmästare och junior var världsmästare.
Vad är grejen med, nu ska vi prata bostad annat, men vi kan ju unna oss att liksom rulla oss lite i jiu-jitsu-träsket här. Vad är grejen med jiu-jitsu jämfört med andra kampsporter då, liksom? Hur känner jag igen det om jag går förbi liksom? Det där är jiu-jitsu jämfört med allting annat.
Ja, men ska man försöka hålla det enkelt så sätt ihop karate och judo som man vill i jiu-jitsun. Så att du börjar stående när du får slå och sparka. Mm. Och när du kommer tillräckligt nära så gäller det att kasta varandra och brottas på marken.
Mm. Går det bra för jiu-jitsu i sån här, vad heter det, MMA och sånt där liksom? När allt är tillåtet, hur är det liksom en praktisk kampsport?
Ja, men definitivt. Man skulle ju kunna säga att rörelsemönstret är i princip detsamma som MMA. Men jiu-jitsu har ju direkt och då inte full kontakt och det är lite skillnad. Men klubben som jag kommer från, Nakadojo, har ju många väldigt framgångsrika fighters i olika grenar. Där MMA är en av
dem. Just det. Jag höll upp på med Wushu och det kan man säga. Det är ingen kampsport som vinner MMA direkt, kan man säga. Det är mycket så här tranan och tigern och liksom så här.
Jag har svårt att se dig stå och göra tranan, men det hade varit jävligt kul faktiskt.
Ja, ja.
Men det är en ganska kul fråga det där, för vi är lite grann där det startade back in the day, så att, men vilken kampsport står sig bäst? Du hade ju K1-organisationen där olika liksom stående grenar möttes och sen så kom ju Pride och UFC som är det stora idag. Liksom, att det har ju funnits någonting där, men vilka står sig bäst? Att MMA idag är ju jättestor, vilket är kul. Och Sverige har ju väldigt många duktiga och framgångsrika fighters.
Först ut med detta måste väl inte ha varit Enter the Dragon-filmen. Kommer du ihåg den?
Nej.
Är det inte den när Bruce Lee och en massa andra olika kampsportsmästare från olika kampsporter åker till den här ön och ska slåss?
Aha, och göra upp vilken som är bäst.
Ja, ja.
Jävla
men han är ju förstås inte där för det. Han är där för att han ska rädda någon flicka som har hamnat i slav. Ja.
Men vi kan vara överens om att det är jävligt bra träning uppenbarligen.
Fantastiskt bra träning. Mm. Så att jag saknar den. Jag var tyvärr tvungen att lägga av på grund av en massa skador. Och det är väl sådär man blir lite vek. Mina knän höll inte riktigt. Men de senaste året har vi hållit mig mer i det träsket där du är på väg in nu. Jag har gjort 2 Ironmans bland annat. Simningen som har funkat jättebra för mig, vilket har varit kul. Söka nya utmaningar träningsmässigt där.
Men då har du gjort Vansbrosimmet?
Faktiskt inte. Aha. Jag har gjort en del men inte Vansbrosimningen.
Jag tänkte att du kunde berätta för mig att det min tränare säger mest att plaska runt. Det är mer en fråga om att inte bli uttråkad än att det är en.
Ja, men det ligger väl någonting i det där. Sen är det väldigt speciellt, alltså just när man simmar med så många människor.
Mm.
Kommer in och sen är den här klaustrofobin och sen så börjar det veva sig vilt. Och sen kommer en arm där och sen arm där. Så att det är en speciell upplevelse.
Just det. Det är att man hugger taget på speedos framför sig. Sen så bara lyfter man hela vägen, tänker
jag. Inga
problem. Det blir nog bra. Det blir nog lite blå om näsan, skulle jag tro.
Du kommer fixa det här galant.
Ja, men du är bra på bostäder, sägs det.
Ja, det är det. Vi är här för att prata om.
Ja, vi är här för att prata om bostäder och bostadsmarknaden. Och du, berätta lite grann. Du har ett bolag som du har grundat. Berätta.
Ja, men det stämmer bra. Jag har varit med och grundat ett bolag som heter Habity. Habity. Som är en marknadsplats för bostäder. Och det vi egentligen gör är att vi fokuserar väldigt hårt på att göra det enklare att köpa, sälja och underhålla sin bostad. Vilket gör att vi dels ur ett köpperspektiv samlar ett väldigt stort utbud av bostäder när man ska köpa.
Mm.
Sälja så gör vi det enkelt att folk att egentligen lista sin egen bostad och på ett enkelt sätt komma i kontakt med mäklare och de resurser man behöver när man säljer. Och sen även underhålla då, att oavsett vad man behöver hjälp med sitt hem så får hjälp med det direkt i appen. Så att sammanfattningsvis, navet kring din bostad i din ficka.
I Sverige idag, eller?
I Sverige idag.
Mm.
Stämmer bra.
Hur jämför sig detta då med Hemnet? Det är ju, kan jag tänka, uppförsbacken här är ju att det redan till och med har blivit ett ord att man är Hemnet-knarkare när man tittar på bostäder. Var är ni på marknaden jämfört med dem? Liksom för- och nackdelar?
Ja, men tittar man enskilt på Hemnet så Hemnet listar ju bostäder från mäklare.
Bara från mäklare.
Så att det är som är till salu just nu.
Mm.
Och det gör ju vi också. Mm. Så att där är det ju, bygger vi ju en helt ny sökupplevelse kring bostäder. Och ja, men där man kan jämföra rakt av om man nu vill göra det. Skillnaden är sen liksom att vi listar ju även alla bostäder som finns i Sverige oavsett om de är till salu eller inte. Vilket innebär att går du på gatan och ser en bostad så kan du knacka på den bostaden direkt i appen.
Så om jag ser en lägenhet som jag tänker så här, den där vill jag ha. Om man gör en så här Zlatan, man bara går förbi i Malmö och säger så här, det här huset ska jag ha. Då kan man bara gå in och se det och så att säga.
Zlatan går inte förbi ett hus i Malmö just nu och köper ett hus.
Kan jag förstår. Enligt legenden så är det som att han gick in och bara så här, ge mig ditt hus tönt.
Ja just det, men jag tänker att som det läget är nu så gör han inte det.
Han fattar. Mm.
Helt korrekt. Ja. Vilket innebär vi har 3,5 miljon bostäder lite drygt. Mm. Så att går du förbi det där huset, då tar du upp appen, markerar det huset och sen så knackar du på digitalt. Mm. Skriver det meddelandet som du vill. Oavsett om det huset har appen eller inte så går det ut ett meddelande dit. Mm. Och sen den personen eller det hushållet ansluter sig så kan de fortsätta konversationen direkt. Mm. Så att...
Upplever man inte som de som får en påknackning, upplever man inte det som lite så här integritets, så här, vi fan i mig och mitt hus?
Ja, men det är ju...
Va?
Nej.
Nej, skulle du känna så?
Ja, men alltså, jag bodde i en fin villa någonstans, så kanske jag inte vill att folk är där och snokar och springer runt och ska värdera min...
Det är så typiskt dig.
Ja.
Det är så nojig.
Det är väl bättre att vi har en expert där som kan svara på det.
Men det är typ fantastiskt, för då ska han veta vad folk på gatan tycker om.
Nej, men så här, har jag missuppfattat det då? Den personen, den som bor i den där villan, vi leker med Zlatan-villan nu fast det inte är aktuellt. Mm. Den får ju någon form av påhälsning från er.
Eller, ja, det sker ju direkt mellan användarna. Vi är ju inte inblandade.
Ja, just det. Men om jag nu vill köpa villan och knacka på, säger du, hur går det till? Alltså...
Ja, det är ju det meddelandet som du skickar går rakt av ett brevformat ut till det hushållet.
Mm. Ja, så det kommer per post då, per till det post. Hushållet.
Exakt. Ja.
Och då kan jag antingen kasta det. Men då menar jag så här, det är ingen som tar illa upp. Det är inte så att någon känner, vad är det här för skummarknad som håller på att knacka på här? Har ni fått någon kritik för det, helt enkelt?
Hittills, om man ska vara helt transparent, så nej, egentligen inte. Utan det är ju precis som du säger, att ja, men om jag tar upp det där brevet, ofta så står ju soptunnan bredvid brevlådan, men då dumpar du där och sen så ringer mer. Men det vi ser, ja, men statistiskt, eller de undersökningar som har gjort, så är det lite drygt 40% av alla svenskar i Sverige som kan tänka sig att flytta för rätt förutsättningar. Mm. Så det är en väldigt stor andel. Sen kan man ju alltid diskutera resterande 60% av hur och i vilken fas man är i livet och vart man är. Men ofta så finns det ju inbyggt i Sverige lite grann så här, hur attraktiv är min bostad? Vad händer? Ja, men det är ju mycket skämt att säga det. Ja, men det är ju två saker vi svenskar är duktiga på. Det är dels hur vi hobbymäklare och sen så är vi jäkligt duktiga på spåväder. Mm. Mm. Ja, men det är de två sakerna som ofta är vid middagsborden. Mm.
Men det tänker jag ju då, att det är en sak att säga så här, nu är jag redo att sälja. Och så ska man ha dit mäklare och sen så ska det vara styling och så ska det vara fotografering och alltihopa. Och sen så får man vara borta på söndagarna och hos grannen och sitta och titta i fönstret och undra hur många som kommer. Det är liksom en ganska stor process. Mm. Men att bara säga så här, jag dyker rätt person upp, så fine. Ja, det går väl, vem som helst kan få komma och lägga ett bud om de är intresserade. Jag blir ju sugen på att direkt bara vara som så här, det är klart ni kan köpa min lägenhet, spela upp igenom.
Så du sätter ju huvudet på spiken här, ur mitt perspektiv. Mm. Därför att sälja en bostad idag är ju en massa friktion. Mm. Alltså det är ju så här, det är en del som ska göras. Jag ska städa hemma, jag ska leta rätt på mäklaren och jag ska fixa dona. Jag kanske ska fixa den där listen som jag har väntat med i 3 år. Ja, men jag väntar med det lite till. Mm. Och sen så drar man på det där. Vilket gör att vi har en väldigt stor indirekt marknad i Sverige där folk faktiskt redan är igång tankemässigt. Mm. Mm. Kan ju bara tala för mig själv. Senast vi flyttade, det är ju 2 år innan man sa, ja, men en månad till går att dra på. När det inte är för att jag faktiskt måste. Mm. Och det är ju det vi tror på, att någonstans exponeras på marknaden på ett helt annat sätt. Om vi tar parallellen exempelvis rekryteringsindustrin. Hur var det i slutet på 90-talet? Ah, men jag ska nog söka jobb nu. Ah, vad gör man då? Knackar ihop ditt CV, går till en rekryterare och sen så laddar upp det i en CV-databas. Ja, vad händer sen? Ja, men då börjar rekryteringsindustrin bli lite innovativ. De börjar med CV-databas som man har löpande. Nej, men du, Charlie, du vet aldrig rätt tillfälle. Ladda upp ditt CV där, så får vi se om det dyker upp en tillfälle. Samma sak har ju skett i mäklarbranschen. Mm. Nu finns det mycket på gång där du lägger upp din bostad proaktivt redan där. Men vad händer sen? Sen kommer LinkedIn. Och där finns alla. Men bara för att ni finns på LinkedIn så innebär inte det nödvändigtvis att ni letar jobb just nu. Mm. Men däremot så är det ju att det är ju ingen idag som vill anställa någon som står i kön och letar jobbet. Och du vill titta på vem är rätt anpassad för det här jobbet. Och sen då etablera kontakt. Nej, men du vet, jag trivs så bra på jobbet så jag är inte intresserad. Nej, men vi tar en kaffe och sen så ser vi vad som sker. Och så byter folk jobb. Och på samma sätt är det ju här att exponera sig på ett helt annat sätt. Men har vi nödvändigtvis inte innebär att jag säljer just nu. Men idag så är ju tidsramen du väl ska sälja så pass liten. Och du ställer rätt höga krav att få rätt förutsättningar just då. Istället för att hitta den köparen som verkligen vill ha ditt hem. Mm.
Så det här innebär att man lägger upp, man kan lägga upp sin profil utan att man behöver gå till en mäklare eller någonting. Man lägger upp sin bostad på...
Absolut. Och våran tes där är ju att vi vill sänka trösklarna som jag var inne på. Men samtidigt så tror ju inte vi att mäklarna inte behövs. Utan vad händer med LinkedIn? Jo, men då, vilka är det största användare idag? Jo, det är rekryterarna. All right, vad gör vi nu? Ja, men inom kort så lanserar vi ett helt nytt system där alla mäklare i Sverige är inkluderade. För att någonstans är det så här att om vi nu hittar, ja, men du ska sälja ditt hus. Ja, men det är klart att jag vill ha en trust i att det ska gå korrekt till. Att mäklaren fyller ju ett stort värde däremellan. Det är en stor process. Så att etablera kontakten är en sak, men sen vill man ju fortfarande att processen ska bli korrekt.
Mm. Ja, jag fattar. Mm. Jag fattar. Ja, men det där är ju intressant. Det är mer likt när jag är i Spanien. Där är det ju som att eftersom man inte har en dedikerad mäklare som säger så här, utan det är alla mäklare kan sälja alla hus, exakt, typ oftast, mm, så är det ju väldigt mycket bostäder som är så här, ja men de är klart de är till salu. Om person, så blir det, mäklare ringer mig och säger så här, hej, kan jag visa den här lägenheten som du har? Så säger jag så här, ja visst, det är ingen hyresgäst där just nu och jag ska inte vara där själv. Liksom, nycklarna finns på den här adressen, det är klart du kan visa den. Mm. Kommer de med rätt pris, då är det klart att jag säljer. Liksom. Ja. Och det är lite närmare den liksom internationella modellen där det liksom kan vara.
Men verkligen, precis som du beskriver, så internationellt så är det ju ofta en köp- och en säljmäklare. Mm. I Spanien så sköter du hela processen, så har du hela arvodet och delar du på den, så är det 50-50. Mm. Det finns en del likheter där, men samtidigt så finns det ju inte lika bra samlingsplatser för bostäder utomlands som vi är bortskämda med på några marknader i Europa och i USA. Mm. Och det är ju just av anledningen som du är inne, som man ruvar lite grann på bostäderna. Mm. Jag vill inte att någon annan kommer, det är jag som ska sälja den här. Mm. Så det kan man ju diskutera hur bra det är ur ett konsumentperspektiv.
Mm. Mm. Hur ser den här tjänsten ut då i andra länder? Är ni liksom ni först ut med just det här i Sverige? Har ni planer på att expandera eller har... Finns det här motsvarande i andra länder? Hur ser det ut?
Motsvarande den lösningen som har byggt finns inte i andra länder. Sen finns det vissa plattformar liksom som har en hel del likheter. I USA så finns det en del stora plattformar. Zillow och Trulia bland annat. Mm. Som gör en del saker som påminner om det vi gör.
Mm, för att känna igen. Mm. Mm. Men vad, det här är ju väldigt intressant. Vad ser du för... trender? Man kan ju alltid prata om bostadsmarknaden så där. Hur ser det ut? Går det upp? Går det ner? Ska man sälja? Ska man inte? Och så där. Vad är din känsla? Vi tar den stora frågan först. Vad är din känsla? Liksom med, hur kommer det gå? Hur ser det ut för bostadsmarknaden framöver de sista, eller närmsta 5 åren?
Vart är vi på väg?
Ja, vart är vi på väg?
Ja, men jag brukar försöka hålla mig ifrån siffror generellt. Det finns det folk som är bättre än jag på, definitivt. Och gillar att tala sig om. Men däremot så är det ju kul att se hur marknaden fungerar. För en sak är ju säkert, vi är ju flockdjur. Om man nu tittar på den perioden som vi har haft bakom oss. Så ja, men vad händer då? Jo, men folk försvinner ju från visningar. Och sen så kommer det in, ja men det här huset, eller lägenheten för den saken, den gillar jag. Men det är ingen här. Vänta lite grann, är det gris begraven någonstans här? Det är lite grann, vi är ju vana vid ett beteende som sitter djupt inrotat i oss. Vilket gör att man har fått jobba så mycket mer med försäljningar. Nu är det på väg upp igen. Vilket gör att folk är på visningarna. Folk är med och budar. Och i kombination med det av vad folk är vana vid att se. Att tittar man idag på de stora plattformarna av våra kollegor i branschen. Där finns det ett ganska litet utbud. Men vi fångar ju allt.
Hur då menar du?
Ja, men om man går till exempel, om man drar jämförelsen Hemnet idag, det är lite drygt 21 000 annonser från mäklarna. Vi har 37 000 annonser från mäklarna. Anledningen till det är att vi samlar allt från mäklarna. Där är det ju det som du aktivt listar. Vilket gör att det finns en jättestor indirekt marknad. Men den här lilla marknaden som folk upplever, där trissas ju priserna just nu upp. Shit, här måste det hända grejer.
Det är lite så när man söker jobb. Om man söker jobb som är ute på annons, då är det ju jävligt många som söker jobb.
Exakt.
Men sen finns det alla de där jobben som ingen har orkat lägga ut en annons på. Och man knackar på sig, så vet du vad, jag skulle vilja jobba som säljare. Och så säger jag, vi behöver alltid mer folk.
Liksom. Exakt. Ja. Så att det som händer är att det skapas en väldigt stor indirekt marknad också. Mäklarna drar ju nytta av det här. De har ju saker som de sitter på. Så här, men kolla på den här marknaden. Ja, men borde nog köpa den här innan den går ut där. För då kommer priset trissas upp. Så då får du ju ganska höga priser även när det inte ligger ute på de platser där vi är vana oss.
Men det är det man är orolig för med priser, att om det är liksom kö ut på gatan, då tänker man så här, har 100 bostadsintresserade människor varit här och tittat samma helg, då får man räkna med att priset kommer sluta på någonting som är hyggligt rättvisande. Liksom. Skjuter jag 100 gånger så tar genomsnittet av det, så har vi väl mitten ungefär. Liksom. Men om jag får ett bud eller en person som är intresserad, då är man ju mer osäker. Så här. Är detta ett bra... För jag tror i många fall är det väl precis det man är orolig för. Mm. Har jag fått rätt pris? Betalade vi för mycket? Fick vi för lite? Liksom. Mm. Den där ångesten som jag tycker hela tiden får det. Så här, hur ska man tänka i budgiv? Liksom så här, hur blir se till att det priset blir rätt? Liksom?
Ja, men verkligen. Och det här är ju ett problem. För hur bra är egentligen transparensen när det kommer till bostäder och de tjänster generellt runt omkring? Det är ju så här, bostaden är ju ändå ett av de största besluten som du tar i livet ett antal gånger. Och det är rätt stora beslut som oftast ska fattas på ganska kort tid. Mm. Men nu köper den här lägenheten eller husen. Ja, men vad är track recordet här? Mm. Shit, alltså det här är renoveringar. Det finns hur mycket som helst som är ganska diffust. Och då pratar vi ändå bara transaktionen. Då lämnar vi bolån. Hur bra villkor har jag här? Alltså, allt runt omkring är ju ett ganska otransparent ur mitt perspektiv. Mm. Budgivningar, det är ju jättekul att se nu att det börjar bli struktur med bud med bank-ID och som ställer bättre förutsättningar för köparna.
Just, man får ändå något när det är färdigt någon budhistorik, så här, den här personen var den som man teoretiskt kan ringa och dubbelkolla, stämmer det här? Lade du verkligen
mäklarna de här buden? Är ju tvingade till att lämna budhistorik, ja. Men de är inte tvingade till idag att, hur säkerställer du alltså på djupet, men både Hemnet börjar med det, bank-ID, alltså att buda via bank-ID, och en del nya innovativa mäklarbyråer gör det nu också, vilket jag tror är jättebra, för att någonstans så handlar det om trust, att liksom bidra till en bättre bostadsmarknad i grund.
Men återigen då, jag är ändå tillbaka på frågan, hur tror du att det kommer se ut om 5 år? Kommer bostadsmarknaden, kommer den fortsätta öka i värde? Alltså kommer priserna gå upp?
Om vi utgår från min personliga aspekt så ser jag ingenting som tyder på att det ska gå åt motsatt håll. Men sen diskutera så här, hur mycket kommer fortsätta stiga, det låter jag vara osagt. Så att och sen beror det helt också på vilken typ av marknad i Sverige pratar vi om. Det vi också har sett, effekten av den tid som har varit nu, är att tidigare såldes i stort sett allting. Idag är det mycket tuffare att sälja objekt som har fel lägen av någon anledning inte är attraktivt på marknaden.
Jag tänker just, och anledningen till att jag frågar just dig, det är så du gjorde ju klart tidigt att du inte var någon sifferexpert på just de grejerna. Men jag tänker hur det kan påverka med såna appar som du har och med den här transparensen som ändå ökar, som du säger också med Hemnet, och att alltså ni då exponerar fler objekt, att kanske inte blir samma rusk på alla och sådär. Det skulle man ju kunna tänka både, kan påverka åt båda hållen liksom.
Ja, men så är det. Men någonstans är det så att ytterligare en sak som har förändrats, det är ju att tidigare så köpte du ju först och sen så sålde du. Mm. Det sker ju inte då. För att det har inte möjligt, amorteringskraven ställer till det, vilket gör att du måste sälja först och sen så går du ut och köper.
Är inte det en ganska bra trend? Kan inte det kännas ändå som om det var en väldigt konstig situation att liksom så här, du kommer säkert få massa pengar när du säljer, vi utgår ifrån det, sätt dig i skuld igen och sen hoppas vi att vi löser det andra inom 3 månader.
Absolut. Jag tycker
det funkar ju det allt som oftast, men det var en jävligt märklig modell liksom. Ja. Det får se.
Definitivt, 100%, ja. Det är en jättebra trend och det är ju lite sunt förnuft i grund och botten. Men det finns en stor rädsla där. Mm. För det är så här, nu har jag sålt, jag har en familj här, vart ska vi bo? Kommer vi hitta ett objekt? Mm. Och så vidare och så vidare. Och här ser jag att det kommer bli en stor trend i så här, hur vi konsumerar boende och hur vi faktiskt hittar rätt. För att idag så måste vi ta ställning till ett relativt litet utbud på en väldigt kort tid, vilket tvingar upp till relativt höga priser. Men du tvingas till, men den här kassan har jag jobbat med, men nu behöver vi göra någonting här. Hur kan vi förändra det här att på något sätt proaktivt börja jobba med, återigen, bostäder som nödvändigtvis inte är ute på marknaden? Hur kan vi hitta nya vägar att faktiskt hitta rätt hem istället för ett hem?
Alltså det är så klurigt när jag lyssnar på det, tänka sig att bostadsmarknaden är ju utifrån mitt perspektiv inte logisk. Alltså den beter sig ologisk på en rad olika sätt. Och det gör det att det är så svårt att analysera, tycker jag, vart det är på väg någonstans. Alltså, vi ser några exempel. Det är så här, nya bostadsrätter. Nya bostadsrätter som säljs i storstäderna, tycker jag då, helt logiskt sett, säljs ungefär 15-20% dyrare än vad som är rimligt. Man köper in sin förening som inte har gjort några årsbokslut, som har ingen aning om vad månadsavgiften faktiskt kommer bli. Det bara står i något prospekt från början, och det har ju visats också att malls oftast behöver höjas. Man har ingen garanti för att grejerna kommer att hålla, hur det kommer att funka. Man får en toalett som ingen annan har suttit på. Det får man förvisso, men att det ska vara värt i vissa fall 2, 3, 4 miljoner extra, och folk köper 3 lägenheter på spekulation och tänker, jag hinner sälja 2 innan de är färdigbyggda. Alltså så här, det verkar ologiskt. Och vi lever i en tid när månadsavgifterna på föreningarna, ja, men de ser man inte lika, slår inte lika mycket på priset än, som det borde göra om man tittar på den totala boendekostnaden. Folk är inte rädda att betala tillräckligt mycket extra för att få en förening med bra ekonomi, för man kan inte läsa ekonomi. Så innerstadslägen får man betala väldigt mycket för. Kommer man ut en bit får man betala mindre. Det är inte något konstigt i sig, men med tanke på att vi går mot en tid där vi jobbar mer och mer digitalt, och det är Skype-möten och det är öppna, liksom så här, folk jobbar hemifrån, allt möjligt, så borde ju trenden var att vi hade brett ut befolkningen över Sverige. Det finns det ju inget tecken på. Vi pratar om galleriadöden och vi pratar om att jobba hemifrån, men tittar man på bostadsmarknaden är det fortfarande så att varenda jävel ska klämma in sig på Södermalm, och Farsta är fortfarande ungefär lika intressant som det var på 50-talet. Liksom. Så det är ju många så här saker som man, om man säger så här, i en perfekt värld hade ju bostadsmarknaden sett annorlunda ut, men den gör ju inte det, och det fortsätter. Det har ju inte skett så mycket affärsutveckling i det här området, vare sig liksom affärsutveckling på produktsidan, men också konsumentmedvetenheten tycker inte jag förändrats speciellt mycket, inte på mina 45 år i alla fall. Det är ganska, står och stampar på något sätt, och då gör det svårt att veta vart vi är på väg. Liksom så här, bilar har ändå gått ifrån fan att man hade 4 barn, bara gaffatejpade på taket, man åkte bada till att vi har självkörande bilar för säkerhetens skull och krockade. Bostadsbanken har inget av det här typ hänt. Nej. Det hände Hemnet, och sen har det inte hänt någonting annat.
Nej.
Liksom.
Ja, men precis så är det. Vi kan ju egentligen dela upp den diskussionen i 2. Dels just hur vi ser på hemmet i sig, och 2. Hur utvecklingen inom, kallar det, fastighetssektorn har skett. Om vi börjar kring just det du är inne på, varför förändras inte det här med hemmet och varför sker det här? Min personliga tes, om vi lämnar data och allt det, så tror jag att det här ligger ju i den svenska kulturen sedan 50-talet, IKEA, det svenska folkhemmet. Vi värnar väldigt mycket om hemmet. Hemmet är viktigt. Hemmet är en plats där vi får utrymme att uttrycka vår kreativitet och den vi i många fall är. Vi ser att för nya unga generationer, så här bil, materiella ting, det blir mindre och mindre viktigt. Men hemmet är väldigt viktigt. Vi bjuder hem våra vänner, vi umgås i våra hem, vilket om vi jämför till exempel med Tyskland, det är helt annorlunda där. Många kulturer där är att jag är hemma och sover, det är inte så mycket mer.
Spanien har aldrig blivit hembjuden till en person någonsin.
Nej, men exakt.
Det är liksom inte ens öppet för diskussion.
Liksom. Och det någonstans bygger vidare på det här, men för mig är det viktigt att bo på Söder, eller för mig är det viktigt att bo i Vasastan, eller vart jag nu vill bo. För vi bygger en identitet kring det, och vi är beredda att betala en premie för det. Så att där tror jag att det finns mycket i vår kultur som påverkar det.
Och vi lägger ju också mycket på boende jämfört med typ alla andra länder, kan man nästan säga.
Ja, men snittet i Europa ligger väl runt 25%, lite drygt, vad vi konsumerar på boende. Vi ligger väl hyfsat lik ändå. Liksom. Men Sverige ligger ju framkant återigen. Hur vi inreder och allt det här, det är viktigt.
Ja, men det är bara att titta när man är... Jag är kanske ingen stor hemnetknarkare, men jag är lite missbrukare i alla fall. Och går in och tittar. Och jag kommer ihåg när jag skulle sälja någon lägenhet och köpa, så la jag in en sån bevakning. Och av någon anledning i min mailkorg så är jag så störd på alla såna här skräppost och skit som kommer. Så jag sitter hela tiden och tar bort mig från såna här lister. Mm. Men av någon anledning så den här hemnetssökningen låter jag komma och så sneglar lite på den. Och sen så kastar jag det. Men jag har ju uppenbarligen på 3 år nu inte valt att ta bort det. Så lite nyfiken är man ju ändå att man har koll. Och där tycker man ju också så att den standarden man ser är ju helt galen. Alltså det är ju som du säger, alltså man undrar ju hur mycket fina kök som kastas ut bara för att det ska in med nytt och så. Har du någon reflektion på det?
Men nu, Mattias, nu är du ju snusförnuftig och det är rätt, men du är väl en del av det. Vi sitter väl här med det. Nya kök och
ja.
Liksom...
Ja, men jag menar det. Ja. Jag har ju försökt nytt kök för att det var en fuktskada när jag flyttade in, så jag får väl skylla på det. Men det hade jag säkert kanske haft ändå. Ja, men...
Du gillar ju att vara fin.
Ja, alltså, jag säger också att fint, jag är ju också en Hemnet... av någon jävla anledning så sitter jag fortfarande och tittar på priset på ettor, för jag hade en övernattare som jag sålde för 3-4 år sedan. Mm. Och någonstans så tycker jag fortfarande det är intressant. Sen är det att jag har barn i den åldern, så jag vill... Jag vet inte, jag kan ju hitta på vilka flygare jag vill, men jag är där.
Mm. Och... anledningen till det är just att marknadsplatser har en sak gemensamt. Det är ju drömmen. Om jag ska gå in på Blocket, det kostar ingenting att titta på min Ferrari om jag nu gillar Ferrari. In på en bostadsplattform som hos oss. Vi driver ju ett fantastiskt engagemang. Och vi växer ju lavinartat just av den anledningen att folk älskar vårt innehåll. Mm. Och det är ju som sagt, kolla på det där slottet eller den ettan. Sådär. Det vore ju schysst att ha det här. Mm. Det kostar ingenting.
Jävla smart planlösning på de här 27 kvadrat.
Och så fastnar vi där. Så att det är ju drömmen. Och det driver väldigt mycket trafik. Och sen om man kommer till det där att allt ser likadant ut. Det där är ju ett ganska komiskt beteende. Och framförallt i storstaden. Ta ju Vasastan i Stockholm. Det är så här. Mm. Ja, men, jaha, här skiljer det så mycket. Och det var ganska roligt en liten anekdot. Jag träffade en... möbelaffär för en massa år sedan, tidigare jobb, ett kundbesök, och de sa att tapetindustrin har haft enorma problem med det där, för att i folks värld så är det ju slätstrukna vita väggar som var trendigt då, som är standard
Stockholmsvitt.
Ja, Stockholmsvitt, men det är ju inte sanningen, för att många förbereder hemmen inför försäljning så här, men det här är nog bäst att göra så här, då kommer det bli bra i slutändan, så att det blir ju ganska sterilt också, och det blir ju en typ av innehåll som visas, som blir generellt.
Men sen tänker jag då på det här, för jag har en känsla, det här har jag ingen fakta på, men känslan är ju också att det är ändå många som känner så här, nej men nu räcker det, vi är trötta på det här innerstadslivet, vi är trötta på att betala så här mycket pengar, nu flyttar vi ut på landet. Mm. Jag känner ju ändå att någonstans så har det ändå blivit fler det sista året eller senaste åren som ändå har packat ihop och flyttat utanför.
Ja, en liten gröna vågen som man brukar kalla det för.
Jag skulle tro att, som sagt, jag har ingen bra statistik på det, men jag tycker mig jag har hört det nyss på någon nyhetsprogram eller någonting. Mm. Men det skulle ju i sig också, för vi, bara det att vi fastnar lätt här, vi pratar att bostadsmarknaden skulle vara innerstan. Det finns ju rätt många delar till runt om. Vi är ett väldigt stort land i Sverige.
Ja, men det här gillar jag, och det är ju det här som är så dumt idag om man kommer till innovation och hur sök funkar idag. Sök är ju tvärdumt. Det du skriver du in etta på Södermalm, så får du etta på Södermalm. Mm. Vilket gör ju att om du beskriver det här du ser, ja, men hur skulle du beskriva det då?
Ja, men då skulle jag säga så här, fäbodvall, bergen, skog, hav, jag vet inte.
Mm. Ja, men det räcker. Pröva att stoppa in den sökmotor då. Tänk om du kunde stoppa in det och så kunde du få de svaren. Exakt de bostäderna som finns. Som precis matchar det. Där du faktiskt kan börja titta på. Men vad är det jag vill ha? Det här är min dröm. Den drömmen kanske är tillgänglig om 5 år, om 1 år. Whatever. Men du kan fortfarande ta ställning till det här är det på jakt efter.
Och det där är intressant. Precis. Då måste man sitta och tänka. Är det Värmland? Är det Dalarna? Är det... Södermalm, är det Östermalm, är det liksom, fast i själva verket är det något annat man är på jakt efter.
Ja, men jag kan dra ett case som vi testade med ett ungt par som skulle köpa en lägenhet i stan, det här var förra sommaren. Och så lät vi dem mata in en massa parametrar, och så det vi fick ut då på vad som fanns tillgängligt på marknaden var 55 bostäder. Svaret av verkligheten inom situationstecken, vilket alltså du kan ta till hänsyn till hela utbudet, var närmare 8000 lägenheter. All right. Det är ju en ganska intressant tanke. Ja, men vad innebär det när vi helt plötsligt kan börja uppleva bostadsmarknaden på ett helt nytt sätt? Tar vi det här till nästa dimension av det, det är ju som du beskriver att ja, men ett ungt par, så är vi som bor i Stockholms innerstad. Många av oss lever ju ifrån där en eller båda kommer utanför Stockholm. Det är ju inte helt ovanligt. Jaha, ja, men nu har vi bott i vår Vasastanslya. Nu ska vi växa upp med våra barn. Vart flyttar vi? Har vi inte en stark relation till att jag är uppvuxen i Nacka eller jag är uppvuxen i Täby, så är det ju ganska mycket tillfälligheter vart vi hamnar. Mm. Och då åker vi ut på de här visningarna. Ja, och sen så får du i bästa fall kanske 3 minuter med en mäklare som är partisk, såklart vi säljer den här bostaden. Men hur sker det beslutsstödet? Och här finns det ju data, kan ju möjliggöra en massa häftigt här att faktiskt börja titta på. Så, men vilket område är mest lämpat för dig? Du kanske ska bo i Täby medan du ska bo i, jag vet inte var, för att du har helt
Bagis. Annan
i Bagis.
Oxelösund.
Ja. Nej, men du gillar att simma och här är de bästa förutsättningarna för det.
Mm. Vansbro. Vansbro. Kan du träna året runt?
Jag skulle bo i Vansbro.
Ja, det är fint i Vansbro.
Mm. Är det det?
Ja, det är superfint. Jag tycker hela Dalarna. Nej, jag slås ofta när man är ute och åker. Jag älskar den där typen av miljö. Ja, mm.
Men det är ju precis det du är inne på nu. Att, men, det som har skett, om vi tar Hemlet, det är ju en digitalisering av gula sidorna. Mm. Det var innovativt för 20 år sedan. Mm. Nu är det dags att ta det här till nästa nivå. För tittar man på fastigheter som tillgångsslag, så är det, jag menar, ett av världens absolut största tillgångslag. Det är överlägset den sektor som är mest eftersatt av digitaliseringen. Och nu börjar vi tydligt se på världsnivå att innovationen börjar öka i väldigt snabb takt här. Och hur det påverkar. För någonstans, en ganska intressant tanke är ju att om vi tittar 100 år fram i tiden, kommer Facebook finnas kvar? Google finnas kvar? Who knows?
Troligen inte. Det är väldigt troligtvis inte.
Och det är ju så här, ingen som vet. Men det vi vet for sure är att så länge vi som mänsklighet finns kvar, så kommer vårt boende finnas kvar. Sen kommer antagligen hur vi konsumerar boende att förändras i stort. Kommer vi äga vårt boende? Vart kommer vi bo? Det är en massa saker. Men någonstans, vem är det som tar den digitala positionen bostad? För det, det finns ju inte idag.
Mm. Om vi skulle avrunda detta och landa i någon typ av så här konsumenttips. Den som sitter och lyssnar på detta. Hur skulle du, om du liksom fick igen några så här lifehacks, hushållsråd för att komma närmare på bostadsmarknaden, liksom den här någon autentisk köp- och säljprocess snarare än liksom den här hetsiga kvarten. Hur skulle du tänka?
Men nummer ett är ju börja i tid. Mm. Alltså det är ju verkligen det här att när det väl, när man har bestämt sig, så är det ju så här, men då är det ju ofta lite halv kritiskt, det är väl att ta i, men ofta har man ju någonstans kommit till en stadie att men nu är det dags. Vi går tillbaka till rekryteringsindustrin. Det är inte superkul att söka jobb när du verkligen säger nu måste jag ut härifrån, jag kräks och jag kanske får sparken inom 2 dagar. Utan du vill ju vara ute och då är du ju ofta, ja, men, då är det helt, du är öppen för annat på ett helt annat sätt.
Så ta dina söndagspromenader och genom lite olika områden och liksom provsmaka lite och se hur det känns och hur det ser ut och vad som finns.
Och nu är det ju möjligt att nu ta den här promenaden. Ja, men, du följer den här bostaden, du får alla updates på vad som händer där. Du väljer själv att, ja, men, etablera det, om vi nu tar från det vi möjliggör. Man behöver inte innebära, hej, jag vill köpa din bostad nu, utan vilket fantastiskt hus. Bara, liksom, när ni väl eventuellt funderar framtiden på att sälja, så finns vi här. Så att allting behöver inte vara direkt nu, utan det kan ju fortfarande vara proaktivt. Nästa del är ju också att använda mäklarna som bollplank. För de behöver inte bara vara så här, men vad är det värd om jag säljer idag? Utan någonstans så är ju min hypotes att mäklarna kommer ju få en mycket, mycket, mycket viktigare roll att vara rådgivande i framtiden. Men okej, är det värt att renovera det här köket? Historiskt sett har det varit det för att marknaden går spikrakt uppåt. Men är det så i framtiden? Jag vet inte. Men att faktiskt ta hjälp av folk som är duktiga, kan området och rådgöra.
Och jag vill ju slå ett slag för, som kanske ligger i linje med en app också, eller andra appar eller andra sökmotorer som finns, men just där som vi var inne på, att man kanske inte behöver bara titta i den region man är, man kanske faktiskt kan tänka sig att pendla 30 minuter, för en timme, en och en halv, inte vet jag. Man kanske rent av kan söka ett jobb i en annan stad. Så kanske de här drömsöken kanske är något att tipsa om också, att man kanske vill bo på landet eller en gård eller nära havet. Eller.
Ja, men verkligen.
Det är intressant att du säger det, för jag tror också att man ska vara närvarande till hur förutfattade meningar man går in i en sån här otroligt stor affär i. Och speciellt då när det går snabbt, är det ju risk att det är de som vinner. vet, om Andreas säger Solna då, så säger han, nej för fan, jag vill inte bo i Solna. Och så, vad grundar jag det på? Mm. Jag har klivit av på tunnelbanan och gått på ett kundmöte någon gång och gått tillbaka. Alltså, så kanske det finnas hur fina kvarter som helst, nära stan, rätt pris. Men jag bara hittar på, varför Spanien? Jag ska vara ärlig, så var det väl, kan väl summeras i två kypare och en, två olika flaskor vin och en solnedgång som gjorde jag tänkte att det här är mitt land. Har jag jämfört det med Portugal, med södra Frankrike, med Italien på något rättvisande sätt? Nej, det har jag förstås inte. Jag bara hittar en känsla och sen är det klart. Och nu bor jag mesta delen av min tid i en lägenhet som är samma kvarter som min mamma är uppväxt. Liksom, så här, undrar hur slumpen är på den. Liksom så här, det är mycket tror jag vi går miste om, därför att vi mållåser så snabbt på och lite inlurad av sökmotorerna. Det ska vara en trea och det ska vara på den här stadsdelen. Nej. Istället för att säga, det är den här känslan jag vill ha, så undersöka lite olika varianter.
Precis.
Mm. Ja, men, och det märks ju jättetydligt. Vi har ett väldigt stort utbud i utlandet, primärt Spanien men även Portugal, Frankrike. New York en del driver väldigt mycket inspiration. Häftiga lägenheter att titta på, tillbaka till drömmen där. Men Spanien... Det är ju också en trend som sker. Det blir mer och mer lättillgängligt och folk ser fördelarna av det. Så att, och där tror jag väldigt mycket, även på väldigt lång sikt, det är ju att vi kommer ju någonstans omvärdera så här, hur vill jag konsumera mitt liv? Vart ska jag vara? Att saker och ting blir lättillgängligt. Vi kan jobba på distans, barnen kan gå i skolan på andra länder, andra orter. Så att det kommer ju mycket ske där. Det är verkligen det jag menar när man tittar på en 100-årshorisont. Men hur, vad är definitionen av hem? Det är ju en intressant tanke. Mm. Men det vi vet med det är också att vi... Idag så är ju en bostad väldigt mycket åtaganden. Du ska fixa och du ska dona och det är saker. Och det ser vi väldigt tydligt att vi blir ju överlag, om vi tittar i Sverige, rikare och latare. Ja, men hus och snära tjänster, allt det här, det växer ju väldigt snabbt. Och det ser vi, har gjort det jättelättillgängligt i appen att folk bara på några sekunder bokar, de har priser, allting klart. Liksom att vi vill ha mer tid över till annat. För att det ställs högre och högre krav i samhället.
Men det är väl typiskt, det är inte så, om vi ska vara helt ärliga här med de här liksom, kringtjänsterna i många tjänster, inte bara i er app utan i andra appar, att det är inte där också som man tjänar lite pengar, att ni har en deal med på de här andra kringaffärerna som görs?
Det är så hela vår affärsmodell ser ut. Mm. Vi tror ju inte på annonskostnader. Och det ser vi tydliga effekter av att det får ju sina biverkningar för konsumenten. Vilket innebär att vi har ju en helt annan frihet att kunna fokusera till 100% på konsumenten. Istället på vad fokusera på, hur tycker våra annonsörer att det är bäst att synas i vår app. Och vi har ju valt en affärsmodell både gentemot våra partners när det kommer till hus och såna här tjänster till mäklare. Att det, tjänar vi pengar eller tjänar de pengar, då tjänar vi pengar. Så att det är liksom en transparent, supertydlig affärsmodell.
Hur har det gått då? Kan du köpa vilket boende du vill nu då?
Jag hade hoppats. Pratar du om för min egen del?
Ja, eller? Precis. Jag tänker att du är medgrundare av den här succén. Hur går det egentligen?
Ja, men det går bra.
Var bor du?
Jag bor ute i Nacka, i Skuru.
Ja, just där du kommer ifrån. Från
ja, men det stämmer. Nacka, Värmdö.
Skurubron.
Precis för Skurman.
Det går bra nu.
Det går bra nu. Nej, vi trivs fantastiskt bra. Så det är verkligen en lyx i livet att få den förmånen och verkligen trivas. Bott där i 5 år. Så att, sen är det ju drivat bolag från grunden och utmana etablerade aktörer. Det är ju tufft och det är så det ska vara. Och någonstans så är det ju hårt jobb hela tiden, men framförallt förmånen att få jobba med fantastiska personer. Så det är vi väldigt stolta med, både det teamet vi har lyckats bygga upp, jag och min medgrundare Fredrik och de finansiärer vi har runt omkring oss, Schibsted är delägare i oss bland annat, så liksom att en stark tilltro på framtiden och framförallt en väldigt tydlig plan framåt. Så att,
det låter som oss, Harry. Ja, fantastiskt team.
Fantastiskt
stor
team.
Stor tilltro till framtiden. Mm,
det var det med hårt jobb möjligtvis som kanske sprack på mig.
Ja, det gör vi väl.
Sa han och satte sig upp lite.
Ja. Ja, men jätteintressant, vad roligt. Vad kul att höra. Vad kan man förvänta sig nu då? Tänker ni fortsätta expandera? Kommer bra. Det är fortfarande lite grann så här. Har man varit inne på Hemnet, säger man. Man pratar inte om akrylglas, man pratar om plexiglas. Man pratar inte om annonsportaler, man pratar sig i blocket. Är det dit ni vill?
Förlåt, hur menar du?
Nej, jag menar så här, alltså att ska ni vara den appen, eller dit, är det till er man ska gå när man ska köpa bostad?
Kommer man heta att man är Habity-knarkare istället för
idag
Hemnet-knarkare?
Idag säger man att man är Hemnet-knarkare. Alltså, jag menar att varumärkesprofileringen där.
Jag skulle bli ytterst förvånad om vi inte har den positionen inom 3 år.
Mm. Då, ni som lyssnar på detta om 3 år, så kan ni ju kolla efter.
Då kan ni se hur vidare han snackar en massa skit, eller om han faktiskt var en jävla bra. Nej, skojar bara. Det låter jättebra.
Spännande följa.
Ja, otroligt spännande. Och vi är en stor ära och supertack för att du tog dig tid att komma till oss.
Superkul att vara här.
Tack.